Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Podplay.
Vi har ju kommit på ett vinnande koncept här för att fira 200 avsnitt.
Vinnande för oss. Det är jättekul för oss att skriva till folk på känner. Kan du skicka in ett klipp och så hylla dem oss i en och en halv minut. Fatta själv varför man vill göra det fler än en gång och ställa inga fler frågor.
Vi må vara uppe i 202 avsnitt, men vi firar fortfarande 200. Så vi kör väl igång. Måndag, lika olika.
Nästa fråga är, hur går det för Emelie att hitta en vän som är lik henne?
Mm.
Vad tror du själv? Dåligt. Alla som har tagit, folk som är som är vill inte ha vänner.
Nej, och de är inte sådana här som reach out.
Nej, och om de gör det, då bara får jag väl blocka då. För att då vi kommer aldrig bli vänner. Tyvärr, alltså så här är det för människor som mig. Vi måste träffas, vi kan inte ladda hem Tinder.
Hur träffas ni då? Genom andra? Nej. I en soffa?
Ja, det kan vi göra. Men vi träffas nog generellt sett på arbetsplatser eller på skolan. Alltså där är det naturligt att man ska vara med varandra under en längre
också
tid.
Också i communities kan ni träffas.
Hur många communities tror du att jag är med i? Liksom?
Men sådana som tycker om saker som dig,
det är det. Det stämmer att de kan vara där, men jag kan tyvärr inte det.
Nej.
Jag kan inte ens skriva en anonym kommentar på internet, utan jag bara får sitta på mina egna fingrar och läsa vad andra skriver.
Just det, det är det också.
Så jag kan inte skriva någonting. Alltså, om jag skulle behöva skriva något på internet, alltså, då är det först liksom 2 dagar av att komma på det minst misstänkta namnet. Så ingen kan tro att det någonsin skulle kunna vara ja. Och då måste jag fundera. Vad heter folk? Julia, Vilma, Lisa, vad heter de? Kan man så komma på det? Och vad har de sen? Jo, vad heter de efternamn? De heter Forslin, Molin, de heter... Då måste jag sitta så där och hålla på och göra en... Alltså jag måste gå in på namegenerator.com för att hitta. Så är det.
Man får inga kompisar heller när man bara har ett alias. Alltså det är svårt.
Det är skitöst. Det tror du själv. Men, alltså jag söker fortfarande träningskompis.
Men inte genom podden.
Och biokompis, nej. Absolut inte genom podden. Men jag söker dem fortfarande med lampa och lykta.
Du skickar ut det nu, universum.
Ja, precis. Jag tittar med ögonen då, men jag öppnar inte käften kan jag säga. Men det kommer säkert hända. Alltså jag behöver inte,
det är
ingen stress jag känner kring det.
Hur fick du vänner när du var liten?
Jag var ju...
Vi bara tog dig.
Jag var manipulativ mobbare som liten. De har jättelätt för folk att se.
Alltså det var helt fantastiskt att vara kompis med dig. Det passade mig väldigt bra för att jag hade ganska... Alltså jag ville bara ju vara med en kompis och leka. Och jag upplevde att du var väldigt snäll med mig och ville vara med mig.
Du på hade den... inget kontrollbehov överhuvudtaget på den här
tiden. Nej, på den tiden så ville du bestämma. Det gick jättebra för mig och du sa bara, nu leker vi det här. Det var ju helt otroliga lekar. Det var ju alltid liksom ett helt samhälle som hade byggts upp med postkontor och otrohetsaffärer och alltså... det var helt sjukt. Folk gick till, alltså gosedjuren gick till jobbet och stod i kö in till banken och det var
alltså, fan vad jag byggde köer alltså. Jag
tror inte du lärde mig ju bara. Jag kommer inte ihåg hur mycket du berättade för mig. Jag tror kanske att jag lärde mig alltså efter vi hade lekt typ 2-3 gånger. För det var ju också, de här stationerna var så pass stora att de kunde ju inte städas bort.
Precis, de var
utan de var
kvar.
Ju kvar, om vi säger det, mitt rum på Vaxhallagatan
till exempel. Det var, du hade ett väldigt stort rum där, så där kunde vi ha det här igång jämt.
Ja.
Som barn fattar man inte heller riktigt, man tror att man ska leka det här när som helst igen.
Mm. Man fattar inte hur långt 2 veckor
är. Nu ska Emelie åka hem, då tänker vi, ja men vi fortsätter när jag kommer tillbaka, vi fattar inte när det är.
Nej, och man trodde knappt ens att du skulle åka hem, för det var alltid så här, va? Nej nu, vi har
precis
börjat leka.
Precis börjat leka.
Ja, då hade man liksom
alla gosedjur. Och de jobbade ofta med att färglägga dina färgböcker.
Just det, det var så man fick pengar.
Det var så man fick, då fick man pengar. Och så var man tvungen att betala en räkning som jag hade lagt i ett sånt där fönsterkuvert som jag hade fått någonstans ifrån alltså. Jag lekte bara samhälle.
Ja, infrastruktur. Men så lekte vi också mycket fattiga flickor som vi döpte det till.
Vi lekte också 1800-talet, det var min favoritlek.
Det tror jag aldrig att jag uppfattade.
Ska vi leka förr i tiden heter det.
Förr i tiden, ja, det kunde jag. Men alltså 1800-talet, visste 1800-talet det bara. Jag visste nog inte så att det fanns olika siffror för
men
tiden.
Men vi lekte ju inte 1800-talet, så vi lekte verkligen längre tillbaka tiden. Mm. Men jag tänkte bara att 1800-talet förr.
Då hade vi liksom någon skynke på oss och sen så tvättade vi. Vi tvättade dockkläder.
Ja, vi tvättade
dockkläder. Så vi hängde upp och de grät.
Det var mycket också samla svampar.
Göra soppa. Det var min favorit.
Du får röra med en pinne där då. Mm. Toppglad. Men jag lekte ju inte bara med dig under den här tiden. Utan jag hade en annan, så fort du åkte hem så lekte jag extremt mycket med en annan person som är min lillebror Dennis. Och nu ska vi föra från honom hur det var.
Hur många år yngre är han?
3 år.
Mycket då.
Mycket då när en är alltså almighty ruler.
Mm.
Och den andra är en snällis, vilket han var.
Det var någonting jag verkligen visste för dem när jag var liten. Så bara att de var påhittig. De kunde ju hitta på sådana roliga lekar där det var så många lager och det var så spännande historier. Fast ingen som älskade att leka så mycket som med Emily. Och som vi lekte. Det var så kul. Och sen kunde hon också reta mig så jag blev riktigt arg. Men det uppskattar jag idag för att det gav mig väldigt mycket skinn på näsan. Så tack Emily. Jag älskar dig.
Och när jag inte var med Dennis, då var jag ju såklart, eftersom att jag är mittenbarnen i min syskonskara, så hade jag alltid någon att vara med.
Mm.
När min stora syster var lite för gammal för mig, då gick jag bara rakt neråt och kollade, vad håller Dennis på?
Men syra var med honom Tommy i källaren då.
När min syra håller med Jamal, då fick jag bara gå. Då fick jag bara gå.
Jamal som också ju sparkade mig från Panini när jag trodde att jag skulle få blommor.
Full circle. Ja. Ja, och då fick jag leka med Dennis, och när Dennis kände som att han var för liten för mig, då gick jag raka vägen tillbaka upp till Sabina. Och nu ska vi höra hur Sabina uppfattade mig som barn.
Mm.
Som liten så var ju du egentligen precis som du är idag som stor. Bara att du var, man blir lite mer slipad av omvärlden som vuxen än vad man var som barn. Du var ju precis likadan då. Det var liksom, du är ettrig, smart, intelligent, hemlighetsfull. Du hade ju väldigt mycket liksom fuffens för dig. Om det är någon som skulle sticka på en bild i ordboken bredvid ordet fuffens, så är det verkligen Emily Bergstedt som barn. Det var så mycket hemligheter och det var så mycket tjuv och rackarknäpp. Och det var liksom, man hade ingen aning om vad du höll på med. Därför att så fort en dörr öppnade så var det alltid någonting som slank in bakom ryggen på dig. Sen om det var ett litet suddgum som du bara hade fått för dig att du skulle ha som hemlis. Eller om det var typ att du hade snott någonting av någon annan i familjen. Det var liksom lite, det var lite olika från gång till gång. Men du är ju också otroligt omtänksam, kärleksfull och har ju alltid varit väldigt liksom familjekär, både som barn och som vuxen. Och tyckte om att vara nära fast på håll egentligen. Puss och kram.
Det är så himla speciellt för att när jag hör din syster säga de här sakerna så kommer jag ihåg att så många personer har beskrivit dig på det här sättet. Och jag skulle aldrig beskriva dig på det här sättet. Jag vet inte om det var att jag inte uppfattade, jag var så lätt att lura så att jag inte hann se när suddgummin åkte ner i fickan. Eller om du inte gjorde det mot mig för att jag inte var någon slags motstånd. Alltså det spelade ingen roll.
Nej, jag ska säga så här till dig. När jag var som mest hemlighetsfull som barn var när jag var själv.
Mm.
Så då träffade inte du mig.
Nej.
Då var jag ju med kompisar. Men om jag var själv inne på mitt rum.
Mm.
De hemligheterna som skedde där inne. Mm. Så det var en helt egen värld. Jag hade olika skåp och nycklar. Och det var olika små skrin som jag lade olika saker i. De betydde olika saker. Och precis som Sabina beskriver så kunde det vara ett suddgummi som jag hittade på. Var hemligt när de kom in under kudden. Alltså jag hade min kudde. Mamma kunde beskriva att min kudde var som liksom att jag fick ligga med nacken helt spänd för den var så hög. För där under låg det 1000 projekt. För att jag låg vaken hela tiden för länge. Och sen när någon kom och skulle kolla om jag var vaken, då var allt, jag hade liksom ett system. Allt låg så att jag kunde läppa slänga ihop allting och lägga mig på kudden och låtsas sova. Extremt dåligt för jag var ju barn. Men så att liksom
knipta ögon.
Ja, exakt. Så man bara kniper upp ögonen. Och alltså det jag gjorde där under, det jag hade där under var en liten sax och några bomullsbitar och tops som jag låg och klippte i på olika sätt. Mm-hmm. Det var liksom det som var hemlisen. Mm. Så det var ju inget. Mm. Men ibland kunde det absolut vara saker jag hade snott av andra. Mm. Hittat, jag var ju mycket i olika skåp och lådor och letade. Alltså hittade jag något kul, då hamnade det rakt i mitt skrin med roliga saker jag hittat på andras rum.
Tänk att, jag förstår att jag inte har uppfattat det.
Nej, men därför att du har inte...
När men du har inte ens sett dina skrin!
Nej, men de var gömda. Ja. Lisa, de skulle inte ses av någon. Jag hade extremt mycket hemligheter som barn. Vilket också tyngde mig.
Det förstår jag.
Och det kan även min mamma intyga.
När Emily var liten var hon klurig, busig och allt skulle ske i hemlighet. När vi spelade kort till exempel så brukade hon vinna och så kunde hon säga efter att hon hade vunnit. Hon kunde inte hålla sig då, så brukade hon säga, vet du hur jag vann mamma? Jag fuskade. Och fuskade, det gjorde hon mycket. Hon skulle borsta tänderna på kvällen och man sa, har du borstat tänderna Emily? Ja, alltså hon fick jag kände på tandborsten så då tyckte jag att då kunde jag märka om den var blöt. Och det var den. Så då var jag nöjd, men då säger hennes pappa, tror du verkligen att hon gjorde det? Hon hittar alltid på och är alltid lite klurig och busig. Så att hon har nog bara stoppat den under kramen. Och precis så var det. Man kunde aldrig titta på när Emily lekte själv, för det tyckte hon inte om. Hon ville vara i fred och ingen fick ju veta alla hennes hemligheter. Vad de nu kunde vara när hon var liten. Lisa och Emily, när de lekte, och de lekte mycket. Då var det mycket utomhuslek, det var stora lekar. Det var, man bodde i någon stuga och man var ute på jakt och jag vet inte allt vad det var.
Nästa fråga är, vad är det roligaste minnet ni har tillsammans?
Alltså, ett av de absolut roligaste är ju verkligen när vi tappar den här tårtan som aldrig filmade.
Den lilla krabaten.
Det är i alla fall mitt roligaste skratt som vuxen, tror jag. Alltså, jag har aldrig, alltså vi skrattade i 3 minuter och fick inte luft och grät och grät och låg på marken.
Det var verkligen, verkligen länge sedan jag så där stod på alla 4. Ja. Man gör inte det lika mycket som vuxen. Alltså man kan ju få gapskratt.
Ja.
Och man kan skratta ganska länge åt någonting. Men de där när man låg och vred sig, som man verkligen gjorde som yngre.
Ja.
Och när jag får ont i ryggen så jag bara... Du vet jag ser ut
med. Ja, du alltså, håller i ryggen och du kan inte andas.
Jag får så jävla ont. Och det går inte att sluta.
Snabb recap på den. Jag vet att vi har pratat om det i podden tidigare, men det var ju säkert ett år sedan vi har gjort 200 avsnitt.
Alla nya lyssnare.
Det var att jag och Emily bakade på YouTube. Den här videon finns. Vi bakade
tyvärr
för Arla. Nej. Och det tog 3 timmar att baka en marängtårta. Och det gick inte så himla, liksom, alltså det var för långdraget.
Det smakade också inte heller gott.
Nej, och så skulle jag ta ut den ur ugnen och vara rolig och hålla den en hand och så tappar jag den efter 3 timmar
i tusendelar. Ska vi se hur det går för den här lilla krabaten? Så tar du den.
Alltså det är panik.
Och jag skrattar redan åt att du har sagt krabaten. Det tyckte jag var kul. Men sen tappar du den och så att den går i 1000 bitar för en maräng och då skrattar vi som inte får luft.
Och Arla har ju typ såhär i briefen också såhär jätteviktigt att ni liksom jobbar med vördnad kring produkter. Alltså såhär, det var bara så okej, 3 timmar åt helvete. Och vi skrattar i 3 minuter, kiknar åt, alltså hela situationen var så bizarr. Och som tur är, det enda jag tänkte, det som är tur är att vi kan ha det här som bloopers sen när vi måste göra om hela tårtan. Det är bara det att mitt ex då filmade inte, han hade inte tryckt på räck. Så det fanns bara ett klipp som
var
såhär.
Det var verkligen synd, för att han brukade inte göra sådana där missar.
Nej, och jag brukade inte bli sådär arg heller som jag blev då på honom.
Det var tyvärr en stor besvikelse. Det är jobbigt att känna sig besviken.
Mer roliga saker då som vi har varit med om.
En av våra roligaste resor i den första gången vi var i Målilla.
Mm,
och jobbade som speedwaybrudar. Alltså då var det som att vi levde på, alltså vi var höga hela tiden på hur kul vi hade. Alltså det fanns inte, det var helt otroligt.
Det var på något sätt drömmen om det vuxna livet. Vi var där, vi var ganska unga. Vad kan vi ha varit?
19-20 kanske.
Ja, vi var själva där. Vi fick betalt om en lite.
Ja, men vi fick ändå betalt.
Det var och gratis alkohol. Vi var med på TV. Vi hade otroligt snygga, sexiga kläder.
Det hade vi verkligen och var jättefina.
Vi fick ju också cred av att vi dansade med 2 stycken mycket bättre dansare än oss, som kunde liksom lyfta
men
hela
Lisa, våran.
Ja. Du tänker på paraplydansarna.
Jag tänker exakt på paraplydansarna.
Ja.
Fan höll vi på med.
Nej, men det var synd att vi kunde inte ett enda steg.
Det som var, de som hade anställt oss visste inte att vi hade kunnat sagt, vi ska absolut inte dansa, utan vi ska bara stå och vifta med flaggorna. Och sen ska vi gå och sätta oss igen, och sen ska vi vifta med flaggorna.
Det är också räckt för männen som skulle kolla.
Jag
för det var bara medelåldersmän
för alla där, och deras fruar som tyvärr kom fram till oss sen och var sura. Men i alla fall, och medelåldersmännen som också ville ta bild med oss. Alltså de, där känner jag bara, arkivisering, ställ upp allihopa. Brrr, så är det klart, jag orkar inte.
Den här TikToken.
Med samtliga. Förutom den där typ 9-åringen som ville ta en bild på oss. Det enda jag tyckte var okej.
Hur kommer du ihåg det?
Ja, jag minns sånt. Men det som de tyvärr sa var ju, för vi var ju där som dansare, de hade ju också snygga tjejer där. Monstertjejerna var där. Så de behövde inte fler snygga tjejer. Men de behövde heller inte dansare, eftersom att de inte spelade någon musik nummer ett. Så vi fick dansa utan musik.
Alltså vi räknade bara.
Vi räknade bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ja, det var helt bedrövligt. Fy fan i helvete. Vad dansen var bedrövlig. Men allt det andra var top notch. Alltså vi var med två tjejer som hade sån otrolig energi. Och alltså båda var så optimistiskt lagda. Vi hade det jättekul. Alltså, och vi var ju på en fest på kvällen där det var bara alltså. Vi åkte karusell och bara skrek. Vi dansade. Det blev någon kille som tyvärr hade bajsat på sig.
Just det.
Vilket jag märkte alldeles alldeles sent. Och du märkte på direkten. För jag kände det stinker bajs. Alltså, det kände man ju när man stod och dansade. Man bara okej. Okay, här stinker det bajs och någon har pruttat. Mm. Ja. Man dansar vidare.
Lisa har pruttat, tänker du?
Garanterat. Jag dansar iväg lite från Lisa. Det kommer gå. Det kommer släppa. Det kommer åka iväg med vinden. Och sen kommer allt vara lugnt igen. Och det kommer bara vara jag som står och dansar. Men då säger du det tyvärr så att han har bajsat på sig. För det är en kille som är stupfull som ska dansa med oss då. Fast han ser och hänger på ett stängsel.
Mm.
Och han hade då råkat... Alltså, och det är ju ett mörker vi inte kan gå in i. Att man bajsar på sig ändå är kvar på festen.
När man tar sådär mycket droger som han har gjort.
Mm. Han var helt lost.
Ja, men alltså när vi var yngre också. Vi umgicks ju så otroligt mycket.
Mm.
Och gjorde mycket stora grejer. Alltså, det känns som att mamma och pappa gjorde som... Du vet, vi åkte på taket på bilen och vi
lekte. De var väldigt äventyrliga.
Ja.
Vi var ju också... Jag minns verkligen att vi... Första gången vi var på TV. För det här är ju alltså 90, typ 8, 99.
Statskampen.
Nej, Lisa, då var inte vi på TV. Pappa. Däremot din pappa på TV.
Det kändes som jag var på TV.
Det förstår jag därför att det var så sjukt. Alla ni som inte växte upp i tiden av live-tv kommer inte riktigt att kunna förstå det här, kanske. Men vi som växte upp med att det fanns liksom ettan, tvåan, fyran. Och alla tittade på de programmen som gick på kvällarna.
Mm.
Alltså på fredag och lördag kväll. Det är säkert så för folk som har barn också. Då kollar de på Talang och bara Idol.
Men barnen kollar på padden.
Sin paddleboard. Suppen. Vad pratar du om?
Alltså, då var det ju så himla såhär, det samlade det fanns, familjen.
Precis, det fanns bara en sak att kolla på. Det är det som är viktigt att komma ihåg. Och då fanns det något som hette Statskampen. Varför det fanns, I don't fucking know. Det var Staffan Ling som var programledare som sa en istället för en. Det minns jag tydligt. Och då var det liksom att du åkte runt i olika städer och så skulle liksom Linköping tävla mot Malmö i olika... Alltså lite typ så här. Vad var det för typ av tävlingar?
Det var
liksom
såhär, vi ska samla in 100 kylskåp.
Och så på snabbast tid. De skulle runt i staden.
Nej, alltså alla skulle komma till inspelningen.
Oh my god, så var det.
Ja, det var ju otroligt var, att man fick komma
till... Nu kommer jag på att det är genialiskt.
Ja, det...
För jag tänkte det här är det dummaste programmet som har funnits. Jag hade glömt att det var ju... Alltså det var ju som postkodmiljonären att det var så lokalt.
Det kunde vara så här också. Vi vill ha 50 stycken som är födda i Kina.
Så var det.
Och så de med sina pass och det var
ställ alla i bokstavsordning så det var
alltså vi ville ha 50 stycken med 7 barn. Alltså hela familjen.
Och du tror folk var färdiga eller? Det var ju kö för att få komma in där. Och det var ju också då så få som hade varit på TV, så det var ju jättestor grej att få varit på TV.
Och plötsligt så var de på ett torg där vi bodde, alltså Vaxhälla torg i Uppsala. Så vi kunde se från fönstret.
Och det vi gjorde var att vi hade fönstren öppna, för det här var på sommaren. Vid öppna och TV:n på högsta. Så vi hörde, och det kommer jag ihåg att jag tyckte var helt... Vi hörde först när Staffan Ling sa är alla redo ute, och sen är vi på TV:n att han säger samma sak. Hallå, jag lever helt plötsligt i TV:n.
Det har varit helt fantastiskt att växa upp med min mamma och pappa som har så mycket idéer och tänker att allt löser sig. Men just när Statskampen var så var det synd. Därför vi var där säkert 3 gånger men med fel saker.
Jag är inte förvånad. Vad säger de? Kom in med en röd cykel, då kommer de med en orange. Nej!
Det kom in med 70 peruker. Vi tog med Barbie-peruk. Den där lilla fluffiga blonda, kommer du ihåg den? Den tog vi med. De bara nej tyvärr, kan inte godkänna.
Jag tycker också att de är fyndiga när de säger alla som har en katt hemma, då tar ni bara men vi tar tiger, ge oss djuret. Lisa, det är en katt. Och så tar du den
snälla,
och
springer den. Perfekt.
Stå där.
Så bara, nej tyvärr, vi kan inte ta emot godstyr. Och innan är det också så, vad ska ni göra när vi är med TV? Vad ska vi göra? Ska vi göra en dans istället för att gå och köpa en fucking peruk på Clas Ohlson? Alltså, ta inte med Barbie-peruken. Jag blev så besviken.
Ah, jo. Alltså, vi var 9 år typ. Ja. Alltså, det är för stort för oss att vi kan få vara med på TV och sen inte få det.
Mm.
Men det var i alla fall ett klipp för din pappa stod på ett tak.
Taket på vårt hus.
Alltså, tyvärr helt utan säkerhetsanordning.
Ja, men ni som bor i Uppsala eller har varit i Uppsala vid Musikens hus. Där stod huset där vi bodde.
Ah.
Och uppe på taket så är det bara liksom helt platt. Det var bara en fyrkant. Vi bodde i en rektangel. Och så han stod längst uppe där och då filmade de honom.
Ja, det var flera där. Som stod. Det var typ liksom 5 gubbar som stod där.
De gubbarna som bodde i vårt hus.
Ja, som ville titta. För då kunde man ju se därifrån då.
Det var helt
och då filmade de honom och då skrek vi bara. Alltså då var det som att det din pappa är känd nu, tänkte vi.
Det var en otrolig tid. Alltså, med annat sånt här koncept var ju rymmarna.
På rymmelisar.
Där man i då olika telefonkiosk.
Precis, det var så jävla... Alltså det där analoga kan jag verkligen sakna.
Fy fan. Sverige var playground.
Ja, det var
och
det.
Alla städer var... Alltså det närmaste det nu är ju typ Postkodmiljonären. Att
jag
alla
vet,
är med.
Jag vet, du bara...
Oh, och det är inte något man vill vara med.
Nej, tyvärr inte. Men det här är alltså inte... Du tror att det är första gången vi är på tv. Men jag ska berätta om första gången vi är med på tv.
Mm.
Därför att du och jag... Och
dina... Jag är inte med på tv.
Nej, för det första är vi inte med på tv här.
Någon vi känner var med på tv, okej? Okay?
Är det okej för alla? För nu ska jag berätta om när vi är med på tv.
Mm.
Du och jag och dina två föräldrar har lånat min familjs husvagn.
Mm.
Och åkt till Gotland. Okej? Okay? Det som då har hänt är att vi är på Tofta strand, tror jag. Vi är på en strand i alla fall. Och där finns det världens... Eller den heter typ Sveriges snabbaste rutschkana eller något sånt där.
Tofta stämningen där är ju såhär ungdomsfest, skulle jag säga. Det är ja, väldigt...
Men vi är absolut inte med på den ungdomsfesten. Vi är 8 år.
Men vi alltså får se den på hållen, eller?
Det stämmer. Det som händer är att medan vi håller på att åka i det här vattentornet runt. Alltså vi åker i... Ja, överdrivet när jag säger att vi är där i 7 timmar.
Mm. Och mamma och pappa lät oss vara där i 7 timmar.
Det stämmer. De kom dit ibland och sa, nu måste ni äta.
Gav en banan typ.
Ja,
i farten.
Och spring igen. Det var som att våran dröm var att ingen skulle säga att vi någonsin ska sluta åka. Och de sa, okej, kör då.
Och nu fattar man, för då var det så här, oh my god, det är ingen annan förälder som gör så här. Men nu fattar man ju, om man har barn, tänk vad skönt. Alltså man vill ju bara vara själv.
Kan de sitta och ta en öl på stranden? Ja. De mådde toppen. Alltså det enda de behöver göra är att gå och kolla bara annan timme att inte vi har dött.
Mm.
Eller att vi vet vart de sitter.
Vad kan vi ha varit? 8?
Ja, det som då händer är att det är någon liksom Tofta beach party, som du säger.
Mm.
Det var liksom såna här energy in the park grejer.
Mm.
De händer ju fortfarande, men det känns som att om det händer nu, då vet jag om det, för jag är vuxen. Men som barn, det är inte som att jag har sett någon affisch. Helt plötsligt står de bara där,
verkligen,
tycker jag.
Mm.
Från ingenstans så bygger de upp en scen och där är Måns Zelmerlöw och så blir man jätteglad. På den här tiden var det dock inte Måns Zelmerlöw, utan det var Petter.
Och Markoolio.
Han är inte med där, det är en annan.
Otrolig upplevelse.
Du lägger ihop alla minnen. Vi är med på tv i Stadskampen, nej. Markoolio kommer på en annan.
Det var på pappas jobb.
Ja,
då kom han också bara plötsligt. Nej pappa, det fixar, fick du stå på balkongen. Oh my god.
Det var allt annat än plötsligt. Men, och det var också den här teknogruppen Antilop,
mm-hmm,
om du minns. Mm. De ska uppträda, vi gillar Petter väldigt mycket. Det här är under
såklart. Så händerna i taket, såklart. Ska vi riva hela haket, såklart. Så om
alla vill ha mer skit, såklart. Såklart, checka Petter. Alltså det där, det fanns inte en 9-åring som inte lyssnade på det. Det var för oss som att Shyamalan kom eller någonting.
Det var ett av voxpop i veckor.
Ja. Och vi inser då att vi kan stå högst upp i vattentornet, så ser vi, för annars är vi så korta, ska vi stå längst fram och bli till mos. Så att vi kan inte se konserten om inte vi klättrar längst upp i vattentornet. Och det som då händer är att de visar det här på ZTV. Och då på ZTV, så när man kollar så kan man se 2 små svarta prickar längst upp i ett vattentorn. Och du och jag skriker bara, vi är på TV!
Under den här tiden, som ju då är lågstadiet,
ja,
så träffar vi en vän som heter Hanna, som vi fortfarande är supernära. Och nu ska vi höra vad hon har att säga.
Emily och Lisa, wow, where to start? Jo, för många år sedan så träffade jag dem då när vi började i första klass på Domaringens skola. Som små söta ettakluttare som vi var då. Och Emily, hon var en liten tjej med långt mörkt hår som alla tjejerna var avundsjuka på och som alla killar blev förtjusta i. Hon var ju lite mer tillbakadragen till sättet, men hon var överlägset bäst på engelska och kanske egentligen då alla ämnen av oss i klassen. Och sen har vi då Lisa, den långa och blonda, orädda och sociala tjejen som inte var rädd för att sticka ut och höras eller synas. Så ganska lika idag kan man säga helt enkelt. Men båda var lika lekfulla och påhittiga och de hade miljoner av olika varianter av lekar och rollspel. Så redan då kan man säga att de var både lika och olika. Så de senaste 26 åren har vi gått från att leka ekorrar, vildhästar och olika underhållande varianter av mamma, pappa, barn till att sen bli tonåringar, snacka om killar och annat spännande. Och att vara vän med Lisa och Emily nu i vuxen ålder, det innebär då tyvärr något färre ekorrlekar, men fortfarande minst lika mycket spännande snack. Och det är verkligen något som utmärker Lisa och Emily för mig. Att umgås med dem, det är att snacka om allt mellan himmel och jord och allt ifrån det djupaste allvar till bara massa gapskratt och skämt. Och jag kommer ihåg första gången jag hörde poddnamnet Lika och olika för första gången. Och jag kände verkligen, wow, det är så himla mitt i prick för Lisa och Emily. För de är verkligen så himla lika på så många sätt. Båda är väldigt djupa men ändå väldigt lättsamma samtidigt. De är måna om att andra ska må bra. De är otroligt genuina som personer och har båda väldigt nära till skratt. Men samtidigt så är de också olika på många sätt. Och det är just den speciella balansen mellan de som gör deras energi tillsammans och vänskap. Och inte minst podd då. Så himla intressant och så lyckad tror jag. 200 avsnitt hittills och om jag känner dem rätt så är det bara början.
Den som var kanske närmast oss ändå tillsammans när du hängde med oss i alla fall på Gotland eller var hemma hos oss, det är ju faktiskt min mamma.
Den som umgicks med oss och som hade en vuxen hjärna, ja.
Åh, jag har jättemånga minnen av Lisa och Emily när de var små. Jag måste ta flera tror jag. Dels så hade de ju lekar som styrdes upp av Emily i Lisas rum. Och då kunde det till exempel vara en återkommande lek med alla gosedjur, dockor och allt möjligt som liksom sattes upp som en scenografi i ett rum i olika relationer. Det kunde vara 5 stycken isbjörnar i en grupp och i en annan grupp var det 2 dockor. Och sen var det Barbie-dockor som låg på rad. Och det här liksom styrde Emily upp och förklarade för Lisa hur den här leken skulle gå till. Och Lisa var bara glad och tyckte att det här var ju en superidé. Och bara vänta och liksom läsa instrueras. Och sen så när det var klart, ja då satte leken igång. Fast egentligen var själva leken den här förberedelsen. Och ja, men båda var lika nöjda och det var en fantastisk lek som sagt var återkom hela tiden. Men sen har jag ett annat minne och det är när vi är på Gotland och har hyrt ett hus som ligger en bit ifrån själva händelsernas centrum där på Tofta strand där det var jättemycket folk. Vi bor en bit därifrån i ett hus och framför huset så är stranden och den är liksom helt tom. Man känner ju ändå av närheten till massor med folk som är på Tofta beachen där. Men ändå så är både Emily och Lisa helt liksom nöjda med och fria med att vara nakna och leka på stranden. Och ni är lite för gamla egentligen för att vara nakna. Ni är kanske 7 år. Men pappa Magnus och jag säger såklart ingenting om det här utan ni får bara vara i er lilla värld där ni är helt ovetandes om att det är något konstigt med det. För det tycker ju andra människor liksom. Och det är ett jättefint minne och jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte då på att tänk att det här pågår nu och det här är kanske sista gången som det får vara så här. Där ni bara var liksom i frihet och verkligen lycka. Fint minne som finns i mitt hjärta. Puss på er.
Lite visste mamma att det var inte sista gången vi var nakna. Alltså vi badade ju nakna hos farmor tills vi alltså,
alldeles för gamla, ja.
Verkligen var tvungna att skyla oss för att det var en vuxen kvinna som badade.
Det var så tyvärr alltså på väg att bli vuxna kroppar.
Ja.
Men vi är så jävla omogna också så vi fattar ju inte.
Nej.
Men ja, vi var absolut nakna alldeles för länge. Mm. Men som du var så, som din mamma sa, vi fattade inte det. Så det är...
Jag skulle säga att vi var nakna tills vi var alltså, 11-12 år.
Jag håller med.
Det var synd.
Oh my god, alltså grina. Det var verkligen synd.
Därför det var verkligen insyn till farmor. Alltså det är ju ute i hennes trädgård. Man kan verkligen alltså, absolut att det är ett plank på ett ställe, men det är så här, grannar ser alltså, ja, går man förbi och alltså, ja.
Det är ju också det som vi tyvärr gör, att vi tar med andra dit som kanske var lite äldre i huvudet än vad vi var.
Vi slet av kläderna.
Vi klädde av oss i bilen, Lisa. Vi klädde av oss i bilen på väg dit. Vi sprang förbi. Vi hälsade inte ens på din farmor, utan vi springer rakt förbi.
Just det var verkligen en grej som mamma hade infört, att vi skulle ha stängda fönster i jeepen och inte ha någon AC. Så det blev jättevarmt i bilen. Exakt. Och så klädde man av sig och sa att åh, det är jättevarmt, jag kan inte andas. Så kom jag ihåg att jag tyckte det var så synd att man var tvungen att springa igenom farmors liksom, uthus. För det var så kallt där. För
precis,
man blev lite kall på vägen.
Garaget.
Låsade som ingenting, sprang igenom. Och så hoppa.
Så var det verkligen.
Och du och jag kunde verkligen få våra vänner att göra vad som helst. Så det var ju bara såhär, nu ska vi göra det här.
Om två säger, man sitter i mitten mellan två tjejer som börjar klä av sig. Vad ska man
göra? Sen fick de att springa efter och hoppa i poolen. Och då förstod de att den var på en scen nakna.
Gamla! Nästa fråga. Vad är den största utmaningen ni har i era relationer till era partners?
Min största utmaning är ju att min partner är psykisk sjuk.
Ja, det stämmer.
Ja, men det är verkligen...
Alltså, där fick du det ganska tufft.
Hett om öronen. Henrik är bipolär, så att hans humör går väldigt mycket upp och ner. Och ibland så kan jag känna att jag är ihop med någon som inte beter sig så som den personen som jag känner.
Mm. Och du är ju också en väldigt medberoende person.
Mm.
Så att du kan ju inte, alltså jag vet inte hur andra hade hanterat det, men du kan ju inte säga okej, okay, alltså du kan ju det nu, men det är svårt för dig att säga, nu får du vara i en stuga i 3 dagar för att du kan inte prata så här med någon. Utan du har tyvärr blivit en giftig gas.
Mm.
Så att vi måste sätta dig i karantän tills du har blivit normal och då kan du komma ut igen.
Jag skulle säga att det tog kanske ett halvår innan jag fattade att jag måste bete mig så.
Ja.
Och det halvåret var ju jättesvårt för oss båda.
Ja, för din instinkt är ju bara att vi löser det här, jag fixar, allt kommer bli bra. Okej, okay, jag sätter på, vill du ha fläkt? Vad vill du ha? Värme? Vad vill du ha? Kyla? Vill du ha mat? Vill du ha klapp? Alltså du försöker liksom lösa.
Mm.
Och det är inte lätt att försöka lösa något när det man försöker lösa för har en giftig tagg som kan hugga en människa.
Nej, och det som gör att det funkar är ju att så länge han, när han liksom mår bra och inte har de här skoven, så är han väldigt mån om att det ska vara bra och att det inte ska bli lika jobbigt som det var sist. Så att jag upplever att det blir bättre och bättre. Vi har också pratat med liksom expertis om hur vi ska bete oss i de här situationerna, och det liksom går verkligen framåt. Men det är ju min största, det kan komma när som helst också. Det kan ju vara när vi ska göra ett stort jobb eller precis när vi har rest eller, alltså jag är ju verkligen, det skulle ju kunna komma på bröllopet. Alltså man vet ju inte.
Det vore inte kul.
Då får jag gifta mig med dig bara.
Ja, då går jag upp och säger hej hej allihopa. Fan vad dåligt.
Det var verkligen otippat att du skulle göra det.
Och sådär dåligt. Jag brukar inte dra fram en impression om jag, den är inte on point. Men det är det idag. Då får jag öva på. Jag har någon månad på mig. För mig är nog den svåraste, jag måste tänka vad det svåraste, alltså den svåraste utmaningen för mig är att jag inte ska bli, alltså, en diktator.
Mm.
Därför att jag är tillsammans med en jättesnällis. Mm. Och jag själv är en jätte elakis. Så att det som jag och David alltid måste jobba med är ju att vår balans måste hålla sig där vi vill ha den liksom. Det får inte gå över till att jag liksom behandlar honom illa eller att det blir liksom. Och det är verkligen, alltså han säger ifrån ibland, att han liksom säger, ibland så liksom sätter han dit med mig hur mycket jag kräver.
Mm.
Eller kan liksom säga liksom, om jag säger, ja men då får jag åka och handla det då. Då liksom kan han kolla upp i sängen så här, som att jag inte handlat något i hela mitt liv. Det är han som handlar upp mig varje gång. Och då får jag ju sånt panik att alltså, hur kan jag säga det? Jag vet ju att det är han som kommer handla. Så att det är ganska, alltså jag blir inte så lätt stött när han påpekar mina dåliga sidor, vilket nog är våran räddning. Liksom.
Mm.
Då hugger inte jag ifrån sig, men du då? Eller? Och vi, alltså eftersom att han är så snäll så bråkar vi aldrig och säger inte elaka ord till varandra i princip någonsin. Alltså det skulle jag verkligen göra i andra relationer.
Någon som stack emot, ja.
Exakt.
Vi har ju sagt det någon gång att alltså, skulle du och Henrik vara upp så skulle det vara liksom vulkan och tornado. Om jag och David skulle vara upp så skulle det vara den tråkigaste relationen. Alltså,
nej men det skulle ju vara bara tävling vem som kan ta hand om den andra bäst. Om du lindar in honom i täcket då kommer han och bara okej, då har jag byggt en säng till dig. Alltså, det skulle vara toppa.
Ja, men det känns som att du, då, det blir ju liksom ingen kemi när två bara är såhär, vad ska vi äta? Ja, nej, så ska jag hämta. Jag kan också hämta. Alltså. Precis,
tassande.
Mm.
Nej, det stämmer. Och jag och Henrik skulle ju, alltså, det slutar i mord.
Avrätta varandra.
Ja, det slutar verkligen i.
Jag det skulle vara tävling med som hinner mörda den ena först.
Murder suicide tror jag det kan vara. Ena var den att ta livet av sig själv. Men det som är nog egentligen våran största utmaning är ju att vi har varit tillsammans så länge.
Mm.
Att vi inte riktigt vet vem vi är som vuxen, som singel. Det har vi aldrig varit. Alltså det är ju lite... Jag tycker inte att det är en sån stor utmaning, men det känns som att omvärlden tycker att det är en sån stor utmaning. Och sen skulle jag faktiskt säga, så det har jag verkligen tänkt på, att jag och David har en sån icke-verbal relation och kommunikation.
Mm.
Jag pratar ju nonstop med andra.
Mm.
Och jag och David pratar ju nästan ingenting.
Mm.
Och det kan jag verkligen känna att omvärlden säger till oss. Om man inte diskuterar det här så har man en dålig relation. Eller en relation skulle bli bättre om ni pratade om this and that.
Mm.
Men jag känner aldrig att vi behöver det. För vi kommunicerar bara inte med ord.
Det speciella mellan er, vad det ser ut som utifrån. För jag skulle inte säga att jag är säkert nära er relation. Trots att jag är så nära dig.
Mm.
Men det som jag ser är ju att han är väldigt snäll. Så han accepterar dig som du är. Och du är kvinna.
Ja,
så
att det är du verkligen kan det som liksom, gör att det funkar.
Du kan acceptera situationer också hur han är. Utan att han behöver säga.
Ja, och jag har respekt för hur han är.
Mm.
Det känns som att många kvinnor är som David är. Och då blir de bara totalt överkörda och tagna för givet.
Mm.
Men det är som att vi får en bra balans eftersom att jag är kvinna.
Mm.
Nästa fråga är, vad är receptet på en lång och hållbar vänskap? Ska du berätta Lisa, det är bara 2 skålar med kärlek. 1 tesked acceptans.
Ja, men det är väl...
In jag i ugnen, säga, det första, ut med krabaten.
Det första är väl samma som receptet i en långvarig kärleksrelation. Och det är ju att man ska vara kära.
Det stämmer. Det tänker folk för lite på, man kan säga. Har ni kemi? Mm. Blir ni glada när ni ser varandra? Alltså...
För att då kan man lätt göra nästa ingrediens. Och det är ju att respektera varandra. Mm. Och ha förståelse för varandra. Och älska ens mindre skärmiga sidor.
Alltså jag kan ibland se folk så här, hur gör man för att inte tappa kontakten och inte sluta... Alltså vi har ju också haft perioder i vårt liv där vi inte hörs lika mycket.
Mm.
Och det är inget... Vi lägger inte värdering i hur ofta vi ses eller hur ofta vi hörs. Vi har inte några riktiga regler kring vår vänskap.
Nej, det har ändå funkat. Så på så sätt har det ju varit...
Det är det jag menar. Enkelt. Många har ju så här att... Säg att jag får reda på att du ska göra något och du har berättat det för någon annan först. Då blir de sura.
Just det, ja precis. Ja.
Sådana där regler har vi aldrig haft. Du måste säga till mig först. Det är som att många inte kan acceptera att... Om du är ledsen att du har ringt någon annan. Mm. Och då ska jag bara, ha, då ska jag vara sur över det. Eller att...
Det känns som att vi aldrig ens har tänkt på det.
Nej, det är det jag menar. Vi har aldrig haft några regler kring våra vänskap.
Nej. Som har, förutom att man ska hålla med varandra inför andra.
Det stämmer. Det är den enda regeln vi skapade. Regel. Som tonåringar var vi så smarta så vi skapade den regeln. För vi fattade att vi tyvärr var i enemy territory. Och vi hade bara varandra i skyttegraven. Det är bara att hålla hand. Alltså, vad ska man göra?
Mm.
Nej, men vi har aldrig haft några riktiga regler. Det har bara funkat. Och det här är ju lite hur jag beskriver min relation med David också.
Mm.
Men som du säger, jag skulle säga, är ni kära? För vissa personer som jag umgås med eller umgås med har jag tyckt om, men jag har inte varit kär i dem.
Precis. Och det man hör från andra relationer är att det funkar inte, hon hör aldrig av sig, eller det är så här och så här. Mm. Då är man ju som i en kärleksrelation där den ena är mer kär än den andra.
Exakt, och det är jättejobbigt. Ja. Jättejobbig balans att en hela tiden vi ses och den andra bara...
En långvarig kompisrelation kan ju också vara en relation där man inte hörs så mycket och kanske inte är så nära, men då är man ändå på samma nivå, båda två.
Ja.
Jag vill höras och ses en gång i månaden. Och då vill båda det, och då funkar det över år. För sådana kompisar har man ju också.
Gud ja. Som man inte behöver träffa liksom hela tiden för att det ska kännas värdefullt.
Mm.
Nej, det är bara, ni måste vara kära i varandra. Och ni måste acceptera varandra.
Mm.
Att ni är olika och vad liksom... För jag känner ju att om man älskar någon villkorslöst så är det som att man bara öppnar händer och säger okej, kom när du vill och gå när du vill.
Mm.
Det är i alla fall så jag uppfattar vår relation. Att den är liksom ganska effortless, bygger på att vi tycker om varandra väldigt mycket och respekterar varandra. Men nu ska ni få höra på någon som har sett den utifrån i olika situationer.
Precis, nu ska vi höra Helle som levde ett parallellt liv med oss, gick på en annan skola, men höll på att dansa.
Mm.
Så att hon liksom kom i kontakt med oss på olika sätt genom tonåren.
Mm.
Och har ju sen börjat lyssna på podden.
Jag kände Lisa och Emily lite på håll kan man säga när vi växte upp. Och jag tror att min bild av dem var att de var väldigt självsäkra, visste precis vad de ville, brydde sig inte så mycket om vad andra tyckte och tänkte. De bara körde sin grej och ja, man var liksom lite kaxiga så. Och eventuellt lite skrämmande i det på samma gång. Och nu på senare år när vi har lärt känna varandra lite mer och... Inte minst för att jag lyssnar på podden så intensivt. Alltså varje avsnitt sen start. Så känner jag bara, hallå, var har ni varit hela mitt liv? Alltså det är så häftigt att tänka att man kan leva parallellt med varandra så länge. Och egentligen inte veta någonting om varandra. Och sen så visar det sig att man har jättemycket gemensamt. När det kommer till tankar, känslor, värderingar, upplevelser. Ja men, synsätt på livet liksom. Ja, och den kaxigheten som jag upplevde då kanske, den tycker jag nu istället bottnade i, kanske hela tiden, i en säkerhet och en trygghet i sig själva och inte minst i varandra. Och det är så fint, just det här att liksom backa varandra, lika som olika va. Det är fint att se. Och ja, men det kan nästan kännas som en svindlande tanke att det faktiskt kan gå runt så många människor. Kvinnor som är liksom, men så kloka, smarta, roliga, allt. Och som har jättemycket gemensamt med en. Och man vet inte ens om det för att man känner inte varandra. Och ja, jag vet inte, det känns ju eventuellt lite omständigt att alla ska behöva ha en podd där man släpper 200 avsnitt för att man ska få upp ögonen för det och lära känna varandra. Men nog fan är det effektivt i alla fall. Så att ja, jag vill verkligen tacka för den här podden. Jag tycker att den är one of a kind. Alltså varje avsnitt, älskar det. Och jag är så himla glad över att ni bara svepte in och tog mig och så många andra med storm. Snyggt jobbat.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge gärna podden 5 stjärnor i din podd. Ha det så bra.
Hej då.
fightas med mamma, pappa, brorsan och kivas med systrarna. Och jag rockade säkerhetsnålar i midjan på byxorna. Jag var sexfixerad, trots att brudar inte existerar. Och varenda jävla tjej jag haft är preskriberat. Mitt liv var regisserat för kids som hängde i sandlådor i blöja galonisar med teknik, lego och translängda armbågen. Men började grina på mördarmovies, men gjorde mig välförtjänta veckopeng och lördagsgodis. Jag är skittajt nu, men ni har inte hört det första. Det var på den tiden jag kunde mörda för mina turtlesgubbar. Snorunga, vi skämtade tills vi fick magknip. Och jag och Pablo alltid hämtade sist på fritids.
Kan se det bäst att jag skriver en bok om mitt vilda svenneliv innan jag blir silen i snor. Men tills dess försöker jag söka kilen, och han finns på ett disco där ax blandas med rök ifrån rökmaskinen. Min pappa var störst och starka.
Back in the days,
smyck kikade in på tjejerna.
Back in the days,
fickade min mod och det var back in the days.
Podplay.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.